There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Den heter som någon så lång, det här är så jäkla krångligt.
Ja, den heter Pojkar i skolan, ja. Var lärare och andra, så det är en jättelång, ja, jag har fått mycket, den nästan främsta kritiken är att titeln är så jävla lång och svår. Ja.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Killeborg vid micken, och idag har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Pojkar i skolan. Författaren Fredrik Zimmermann. Mm. Välkommen.
Tack så hemskt mycket. Jättehäftigt att få vara här.
Innan vi går in på boken förresten, ja. Får du gärna presentera dig.
Jag jobbar som lektor på högskolan i Borås vid sektionen för förskola- och lärarutbildningen. Och i det här fallet så har jag de senaste åren, och jag är forskare i barn- och ungdomsvetenskap. Och har de senaste åren forskat om varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan.
Mm. Så det är, och det är det, den här. Har du någon pitch liksom på boken? Vad skulle du säga att den handlar om?
Jag skulle vilja säga att den handlar, alltså min forskning har fokuserat på att jag väljer så att säga, speciella fall som jag tycker är intressant. Jag har gått in och kikat på skolor där pojkarna presterar bra och det har skapat en pluggkultur. Eller där man har tagit in pojkar som har presterat lite sämre så att säga, men har vänt detta. Ja. Och så har jag gått in och kikat på vad har de här skolorna gjort för att skapa en pluggkultur så att säga. Just det. Bland pojkarna, och då med så att de här pojkarna presterar bättre än generellt, och så att säga klyftan mellan flickorna och pojkar på den här skolan har minskat betydligt så att säga. Så att, det är väl pitchen, så att säga, hur skapar man en pluggkultur bland pojkar?
För själva grundproblemet här som man utgår från, det är väl att det är olika resultat? Då?
Ja, det börjar närma sig en 30 meritpoängs skillnad mellan flickor och pojkar när de går ut skolan. Något år, om tre år sedan ungefär, så var det lite över 30 meritpoäng, och senaste året var lite under 30 meritpoäng. Men det ligger någonstans där mellan 25 och 30
meritpoäng. Vad innebär 30 meritpoäng för den som inte är insatt?
Jaha, när man går ut skolan, alltså meritpoäng, det är, man säger, medelbetyget så att säga, kallas för meritpoäng. Mm. Nu för tiden, det är väl det. Men den kanske, så dels så klarar sig flickorna betydligt bättre. Och även om man kikar på utlandsfödda pojkar och utlandsfödda flickor, så klarar sig utlandsfödda pojkar sämre än utlandsfödda flickor. Utlandsfödda flickor på gymnasiet klarar de sig bättre än svenska pojkar i gymnasiet. Flickor från studieovana hem klarar sig bättre än studieovana pojkar. Så att det verkar vara någonting med att vara just pojke som gör att man presterar sämre. Och framförallt då kan man säga att det är betydligt fler pojkar. Det är mer än var femte pojke som går ut skolan utan, alltså går ut nian då, utan fullständigt betyg. Och det är nästan en katastrof i livet, så att säga.
Och vissa resultaten sjunker lite väl, eller?
Flickor har väl egentligen alltid presterat bättre än pojkar. Men klyftan har ökat. Nu ser man på statistiken på 10 år sedan och 20 år sedan, så är klyftan större. Och då även om det kommer ju så att säga fler pojkar som invandrar och så, men även om man tar bort dem så är klyftan större mellan flickor och pojkar nu än det var för 10 år sedan och 20 år sedan.
Så det är liksom utgångsläget.
Ja, precis. Alltså grunden i frågan är egentligen varför presterar pojkar generellt sett sämre än flickor i skolan? Varför är det en så stor grupp då som presterar sämre? Ja.
Det börjar ju med boken med ett område som är väldigt spännande. Det här med liksom pojkar, flickor, könsroller och så här en breddad repertoar är kallas kapitlet. Kan du beskriva lite det med det att man har liksom en repertoar?
Ja, en breddad. Alltså det är ju sociala förväntningar skapar så att säga möjlighet, alltså sociala förväntningar gör att pojkar utvecklar vissa förmågor, men det begränsar också att pojkar inte utvecklar andra förmågor. Så vad jag menar med en breddad repertoar, det är ju det att vissa bra, aha, ska pojkarna börja bli, istället för att ha klassiska manliga normer, ska de börja göra, eller handlingar, ska de börja göra klassiska kvinnliga handlingar då? Mm. Nej, jag menar inte att man ska byta normer. Jag menar att man ska få breddade normer, få fler normer, så att säga.
Kan du ge exempel på beteenden som är... Som
ja, alltså tar man flickorna som exempel, så har ju de haft, så är det generellt sett, så har de utvecklat, så att säga, omsorgsförmågor. Men man ser nu i skolan att, så att säga, normerna kring femininitet har liksom breddats. Så nu tar de för sig mycket mer i klassrummet och kan framhäva sig själva och så vidare. Så de har ju inte bytt omsorgsförmågorna till att kunna ta för sig. Utan de har ju båda, så de har ju fått en breddad repertoar. Mm. Men normerna kring maskulinitet är mycket snävare, så att säga. Så ser man, alltså att man kan tänka på en manlig, är man som lärare, så att säga, så, ibland så måste man kunna säga till eleverna, men du måste också kunna vara omsorgsfull och så vidare. Och det är det jag menar, att i vissa situationer så är det väldigt bra att kunna liksom ta ställning och ta för sig, men i andra så behöver man kunna vara mer omsorg och kunna visa sig mer sårbar och kunna be om hjälp och så vidare. Så jag menar inte så att, och vad vi kommer till det sen då är att en orsak som är att pojkarna presterar sämre är att de är sämre på att be om hjälp. De flyr hellre problem.
Det är ett exempel på hur pojkar gör.
Ja, det är en del det som leder till att pojkar generellt sett presterar sämre då, så att säga, är det att de har svårt att be om hjälp och ta emot hjälp. Så det är givetvis så, i vissa situationer är det jättebra att kunna vara tuff och hård, men i vissa situationer så måste man kunna visa att nej, men nu behöver jag hjälp, så att säga. Så de har svårt att be om hjälp och svårt på ett produktivt sätt ta emot hjälp, så att säga. Men också vad som kan också läggas in där, att pojkar som har, så att säga, manliga förebilder, exempelvis om de har en pappa som inte har en väldigt aktiv föräldraroll. Mm. Alltså pappa som både visar, så att säga, ramar, men nu ska du studera, men också liksom visar en omsorgsfull, tar hand om familjen, då får de en breddad syn på vad som liksom en pojke och man, vilka förmågor de kan utveckla, så att säga. Och då har de en breddad repertoar, så att säga, och de har bättre sociala relationer och de klarar sig generellt sett bättre i skolan. Så jag menar liksom inte att alla pojkar är så här, men många av de pojkarna som har svårt i skolan har en väldigt snäv bild på hur man ska vara som pojke och vilka liksom förmågor de då utvecklar. Och det gör då att de tar till en väldigt, så att säga, stereotyp, traditionell roll. Mm. Och då blir de väldigt utåtagerande eller flyr problem istället för att kunna ta tag i dem.
Dels är det väl så, det heter ju pojkar i skolan, men det här med könsroller, det kan man ju se hela vägen upp egentligen till, alltså de typiska klassiska manliga...
Ja, jag tar ju upp liksom det, som de normerna som är utanför samhället och skapas i samhället, de kommer ju in i skolan. Så att det här är ju inte bara någonting som skolan kan lösa, så att säga, utan det är ju diskussion som man behövs vara större i samhället i så fall.
Och exempel som jag skrev ner här, det var ju då som man kan, tror jag, många kan känna igen sig från skolan, det är ju att killar just ska vara lite tuffare, lite tåligare, och de här beteendena, det blir en nackdel för dem när de är just i skolan. Det är det som är mycket poängen.
Ja, precis. Ja.
Har du några fler liksom sådana, just om man bara zoomar, fler beteenden som man kan känna igen? Hur killar förväntas vara?
Ja, dels är det väl det att vissa pojkar upplever att de måste visa sig tuffa och tåliga. Ett annat är ju exempel är ju skojbråk. Så att säga. Det vill säga att pojkar...
Skojretas.
Ja, skojretas. Mm. Skojbråk. Alltså pojkar som är kompisar, de liksom ger varandra nedvärderande kommentarer. Så att säga. Och dels så blir ju det ett störningsmoment. För de andra. Men samtidigt så reproducerar jag det då, att de ska visa sig tuffa och tåliga. För dels alltså att pojkar ger varandra nedvärderande kommentarer. Alltså det finns ju orsaker till det. Som är, det är inte en orsak, det är flera orsaker som är sammanflätade. Men dels är väl det att pojken som ger kommentarer, om han får mycket skratt och då får han högre status. Men också det att inte bara att jag kan inte bara ge kommentarer, utan jag kan ta emot de här nedvärderande kommentarerna om mig själv, men inte då visa att jag mår dåligt av detta. Och då visar jag mig tuff och tålig.
Det är en svaghet om vi går i skolan och du retar mig, så det är en svaghet om jag visar...
Om du visar att du blir ledsen för att säga det här och så att säga. Och det här är också ett sätt då för pojkar att visa gemenskap. Intimitet, så att säga. Med intimitet så visar jag att de visar gemenskap, för att det är på de flesta ställen så är det inte liksom säga socialt accepterat för en pojke att liksom Arvid går fram till Theo och säger, men jag tycker om dig, eller vad fina byxor, vad fina lår du har i de jeansen och så vidare. Det får inte pojkar säga.
Men Theo får inte män heller säga.
Nej, men precis säga. Men Theo kan gå fram till Arvid och säga, fy fan vad du ser ut i håret, och rufsa till håret, så att säga. Och då bryter man ju ett tabu när man gör det här. Liksom, man går inte fram till vem som helst och säger, fy fan vad du ser ut i håret. Eller som jag observerat, man säger, kom ni tjockis och gå över, hej hej den idiot och så vidare. Det säger man inte till vem som helst. Så kan man säga det till varandra, då ingår man i en gemenskap. Vi kan bryta det här tabut. Men samtidigt så reproducerar ju det här att pojkar ska visa sig. På det sättet som pojkar reproducerar gemenskap, det reproducerar samtidigt de ska visa sig tuffa och tåliga, så att säga. Och för pojkar som har liksom samma status, det brukar inte vara några problem när de skämtar varandra. Men kommer ett skämt från en kille som har högre status mot en kille som har lägre status, då den killen med lägre status mår ofta då väldigt, väldigt dåligt. Och då märker man, då åker axlarna uppåt, huvudet neråt, så att säga, och man svarar inte på detta. Så att när man sitter ensam och har varit och följt pojkar ett tag och får sitta med dem, så finns det många pojkar som talar om hur jävla dåligt de mår av just de här skämten. Men det är ingenting de visar upp för andra, så att säga. Så när jag frågar, liksom, som jag tar upp lite i boken och så också, när jag frågar liksom, hur tycker ni att de andra ser på er, och säger killarna, de ser mig som en kloakrotta, eller de ser mig som efterbliven, eller som bara en varelse, liksom, och så vidare. Så de här pojkarna mår ju liksom inte bra, så att säga, men de vågar inte visa det här då. Så på grund av att det finns den här stilen att pojkar ska vara mer tuffa och tåliga. Och det är även så då att när exempelvis som en kille skojretar en tjej, då går lärarna ofta in och säger, nej men sluta upp med det där, så det gör man inte, så det beteves inte mot varandra. Men om en kille skojretar en annan kille, så går man inte in och avbryter. Möjligtvis att man säger att, nej nu får ni vara tysta. Så att säga. Och när jag intervjuar pojkarna så upplever ju de det här att men lärarna förväntar sig att man ska vara snäll mot tjejerna, men vi killar, vi ska bara klara av att ta skiten, att vi killar ska vara tuffare, så att säga.
Så det är förväntningar som lärarna också...
Ja, så lärarna är ju med i det här, så framförallt så det räcker då med att lärarna säger stopp, man ska inte reta tjejerna, men tillåter att man retar killarna, så att säga. Men det finns ju också lärare som man har då märkt, som jag har sett, men även då i annan forskning, att lärare går in och skojar med pojkar på pojkars sätt. Och de flesta pojkarna så är det okej. Men de pojkarna som mår sämre i skolan och har det sämre i skolan, de mår ännu sämre. De märker till och med lärarna går in och gör det. För att vända, okej, jag som kille, jag ska inte visa mig svag. Jag måste visa mig tuff och tål, till och med lärarna förväntar sig detta. Och det här är ju en del då som leder till att de här pojkarna dras ifrån skolan och sådana saker. Och vet, går de in i klassrummet så finns det möjlighet till retning och sådana saker.
Men det här med den här liksom eviga diskussionen, för att det här pratar man ju liksom normer och förväntningar och sådär, men det här med den eviga diskussionen, säger jag, men det är väl lite så det här med, men vad är biologi, vad är medfött och vad är, man pratar om att flickor och pojkar är olika på olika sätt.
Det är en jätteviktig diskussion. Så. Om vi pratar i frågan varför pojkar generellt sett presterar sämre i skolan än flickor, så finns det ett antal biologiska delmoment i detta. En del i detta är ju vad man brukar ta upp är ju bland annat språket, så att säga. Att flickor, alltså de delar så att säga, de delar i hjärnan som har hand om språket, så att säga, de utvecklas, så att säga, tidigare bland flickor än hos pojkar, generellt sett. Men okej, då vet vi detta, men vad gör vi åt det här då, så att säga? För fortfarande är det så att vuxna pratar med mer utvecklat språk och läser mer för flickor och pratar mer för flickor. Okej, man kanske, pojkar kanske får mer tal på mer uppmärksamhet ibland, men då får de mera kommandon, nej men spring inte där eller häng inte på stolen. Men det som utvecklar delarna i hjärnan är om den vuxna säger någonting, barnet säger någonting tillbaka och vuxna svarar på detta då. Det är fram och tillbaka, det är det som utvecklar liksom så här delarna. Så vuxna gör mer generellt sett mer delar, saker som utvecklar den språkliga förmågan hos flickor. Samtidigt då som de har mera biologiskt sett utvecklade delar, så att det sociala, så att säga, förstärker det biologiska, så att säga. Så att man ska, så här är också någonting att diskutera, hur pratar man med pojkar, hur mycket läser man med pojkar. En annan del är ju det som att flickor generellt sett, de delar man i hjärnan som man sammankopplar med mognad, de utvecklas generellt sett tidigare hos flickor. Men det innebär ju inte då att pojkar inte kan lära sig, men de måste ha mera stöd för att då lära, för att liksom fokusera på studierna, så att säga. Så man märker ju att vad en studie man undersöker, ungefär 1000 högstadieelever i Sverige, så att säga, och då märker man det att pojkarna var 5 gånger viktigare för deras studieengagemang, att de hade engagerade föräldrar exempelvis. Så att det här att flickor mognar tidigare innebär inte att pojkar inte kan lära sig, men de måste ha mera stöd. Och det är också någonting jag märker på skolorna som har skapat en pluggkultur, att de har mera stödfunktioner för pojken också. För att det finns någon myt att säga, som säger att ja, men pojkarna kommer i kapp, så att säga. Nej, det gör de inte. Och man märker de som hamnar liksom i sociala problem och sådana saker. Så att de här biologiska, så jag vill säga att det är viktigt att diskutera de biologiska skillnaderna. Men man kan inte stoppa det och bara tänka, ja, men de här biologiska skillnaderna, de finns där, punkt. Så man måste diskutera, vad kan vi då göra åt detta? Ja.
Och för att återkoppla till det du sa innan med att det är inte okej, kanske be om hjälp då. Det blir det också ytterligare en broms om man då dessutom utvecklas.
Ja, precis. Man då utvecklas. Men det är också någonting spännande som jag tar upp då i det här, att som jag tar upp igen, exempelvis med pappor. Som är spännande, som jag tycker är spännande forskning, är att pappor som är generellt sett, men när man kikar på hjärnan och sådana saker, så har kvinnor mer utvecklade delar på de delar som har hand om omsorg och så vidare. Nu hårdrar jag det, men det är liksom det. Men exempelvis män som jobbar med att visa omsorg till människor och sådana saker, där liksom balanseras skillnaden ut och finns nästan ingen skillnad. Det är samma sak, man har kikat på hjärnan på män som har blivit pappor, och är de väldigt då engagerade pappor och tar hand om barnet och så vidare, då utvecklas de här delarna i hjärnan. Så att det är det här som jag vill få fram då, så att säga, att hjärnan är som en muskel. De delarna som den sociala miljön så förväntar sig att man ska utveckla, de utvecklas som män kan utveckla de här delarna. Och även då pojkar, om vi då skapar en social miljö som det går att göra.
Just det.
Ja.
Och det där med, jag tänkte på det där, för när jag läste den, man känner igen sig både från min skolgång och från livet nu.
Ja.
Det är ju så med, det där med skojret till exempel, är ju mer ett manligt beteende än kvinnligt även hos vuxna.
Ja, jag, alltså det har man ju märkt även, alltså den här, det här med skojretandet, att det är någonting, det är ju inte bara någonting som finns i min forskning, utan det har man ju sett på forskning på brandstationer och så vidare.
Ja, ja.
Och jag märker ju det själv. Att jag började reflektera över det när jag liksom umgås med mina vänner. Och framförallt när jag är ute på skolan känner jag att nu får inte jag skojretas, så att säga, med pojkarna. För jag ska inte sprida det här då. Att jag ska inte gå in och reta pojkar. Men när de börjar göra det här beteendet så märker jag ju att jag hoppar in i detta. Eller liksom, jag måste anstränga mig för att inte göra det. Det sitter liksom så i ryggmärgen.
Men är det alltid liksom något destruktivt?
Nej, alltså, jag vill inte hävda, det är ju inte något destruktivt, alltså, som man märker är det bland personer som är på samma nivå, statusnivå och så vidare, så de flesta pojkar klarar av det här. Så jag skulle vilja säga, alltså, jag vill inte hindra det i sociala relationer mellan män som verkar klara, men i skolan kan man inte riktigt veta vilka det är. I skolan så är det en grupp pojkar som verkar må dåligt av detta. Så jag, som man säger, så i skolan skulle jag vilja säga att det ska vara nolltolerans mot skojbråk. Sen så vill jag inte hindra detta att, men om det är män som sitter och lyssnar, men jag skojbråkar ju med mina kompisar, det gör jag också. Det är en helt annan skillnad mot att gå in och göra det i ett klassrum, så att säga. För där finns det pojkar som mår dåligt av det. Så att det här är ju mot att, när jag säger att reflektera kring skojbråk, så är det ju framförallt inom en skolmiljö.
Men det är väl känsligare i den åldern av naturliga skäl också. Jag tänkte på det, du nämnde ju också om en pojke som har en pappa, alltså det här med ideal och förebilder och sådär. Man måste ju, för det är bara att tänka sig vilka då könsroller och vilka beteenden som vi matas med i media eller populärkultur och så. Kan du se att det finns en samband där mellan könsroller och barn och idealbilder och hur de ska
Men det är väl klart att att normerna utanför så att säga i samhället på hur en, så att säga, attraktiv man ska vara och sådana saker kommer in på skolan och så.
Ja, men vi kanske kan komma in lite på det, på attraktion, för det tycker
precis,
jag är, men det är ett spännande område som jag har försökt prata med folk om, men du är den första som jag har sett som har skrivit om det. Hur brukar du beskriva det här med att liksom hur ska en attraktiv pojke vara i tjejernas
ögon? Först och främst, så om man ser det utanför skolan, alltså någonting som man kan ta med sig där är väl, alltså, forskning kring attraktivitet, och det finns rätt bra mycket, rätt så mycket som faktiskt gjort om detta. För man kan säga att om vi nu generaliserar givetvis, men då blir punkterna, alltså poängerna kommer fram tydligare då, att flickor blir ofta mer attraktiva utifrån hur de ser ut. Och kvinnor blir mer attraktiva hur de ser ut generellt sett, och män blir mer attraktiva efter vad de gör. Så ser vi då på män, så säger alltså att man har gjort liksom undersökningar på kvinnor, vilka män tycker är attraktiva, och en samma man blir mer attraktiv om han står framför en dyr bil eller framför en billig bil, så att säga. Blir mer attraktiv om man står i en fin lägenhet än en mindre fin lägenhet, så att säga. För att det här är någonting då som tyder på framgång, så att säga.
Handlingskraft.
Ja, handlingskraft, om man har så här. Och det här gäller ju inte alla kvinnor, men generellt sett så är det de här resultaten man får. Och man har ju även gjort, nu är det 2020, 2018, som inte förra utan förra året, sådana saker, så kommer det också statistiska undersökningar i Sverige, vilka män är det som blir gifta. Om man tar giftermål som ett tecken på attraktivitet, så är det ju betydligt att män som tjänar mer pengar, som tjänar mycket pengar, blir gifta i betydligt högre grad. Och de får barn också i betydligt högre grad än andra män, om man tar det på, som ett tecken på attraktivitet. Så att det här är ju, och det här märk, och det, då blir liksom, då är ju, märker man också att pojkar som är mera, kan framhäva sig själva. Om man går in på en skolnivå, så att säga, så är det ju mera de här pojkarna som kan framhäva sig själva som blir mer attraktiva. Ett ganska talande citat när jag satt och pratade med med flickorna om vilka pojkar är det som är attraktiva, och vilka pojkar är det som de umgås med. Det var, så var några pojkar som tjejerna så att säga definierade som de känsliga killarna och så, men de som sa då, men de har många kompisar, men de har många tjejkompisar, men de är inte populära. Alltså populär i den meningen att de ses inte som alternativ till pojkvänner så att säga.
Mm.
Och det säger så att
det här, så det var ingen egenskap som egentligen...
Nej, det var ingen egenskap, och då, de säger i början, nej, men det är jätteviktigt att pojken kan visa känslor och så vidare. Men fortsätter man diskussionen sen så kommer fram, ja men det får inte visa för mycket. Liksom känslor, får inte storgråta liksom för mycket och så, man bara för känslig liksom, att den blir mesig och sådana saker. Och det här är ju någonting som återupprepas liksom i flera studier liksom i svenska skolor, att pojkarna ska inte ska vara mesiga och sådana saker. Framförallt då ju äldre de blir.
Mm. Och där kommer ju lite där in att man ska ta plats.
Ja, det kommer. Så de pojkarna som ska liksom kan ta plats och framhäva sig själv. Det är de som tjejerna tycker, men de är så jobbiga och sådana saker, men det är också de som är mest attraktiva. Mm. Och det är också någonting alltså att pojkarna styrs av då vilka så att säga förmågor utvecklar dem, men då är det förmågan att visa dominans liksom, och inte visa sig för känslig och så vidare.
Ja.
Som de utvecklar.
För då, och det är ju då ganska logiskt att om du blir populär, om du beter dig så,
så kommer du för grunden är det alltså att pojkar vill bli omtyckta. Och så säger de, vilka pojkar är det här som blir omtyckta? Jo, men det är ofta de, inte alltid, men ofta de som är sportiga och framhävande så att säga. Och inte i alla par och sådana saker, men generellt sett så är det. Och det, då måste man på något sätt... Det här för att förstå en pojkes vardag och sådana saker, så måste man tänka på det. Vilka pojkar är det som blir som är populära och ses som potentiella pojkvänner så att säga. För pojkarna vill bli omtyckta. Ja, men det skapar normer hos pojkarna då.
Mm. Ja, det är ju ganska logiskt någonstans när man ser så. Alla som går till skolan minns väl.
Så att det här blir ju, så man får liksom, jag vet att vissa tänker på pojkar att pojkar struntar liksom i vad andra tycker om. Nej, pojkar bryr sig i väldigt hög grad av vad man tycker om man vill bli omtyckta och socialt accepterade. Och så vidare. Och då måste man reflektera. Men i den här skolan, den här situationen, vilka pojkar är det som är mest attraktiva och vilka normer skapas det här då bland män, liksom vilka män är som är mest attraktiva och så vidare. Det märker man ju också, det att de pojkarna som inte klarar av skolan, de får ju inga jobb och så vidare. Och de är också de i betydligt lägre grad som inte blir gifta.
Nej.
Så att säga. Så att de hamnar ju väldigt utanför samhället. Kvinnor, tjejer som går ut utan betyg och så blir gifta.
Ja, men, och inte bara gifta, de kanske hamnar på en kriminell bana. Eller?
Ja, pojkarna. Ja. Så, ja. Och det är det som är intressant. Alltså, kikar man på intervjustudier som är gjort i Sverige på kriminella. Så att när de blev kriminella säger de att då blev de någon.
I tonåren
så att säga, ja, de blev någon, helt plötsligt så fick de lite mer status i den gruppen. De ser ju själva, enligt deras så att säga berättelse, så var det då de började få flickor och så vidare, helt plötsligt började tjejerna se på dem och så att det här med att kriminalitet blir ju ett sätt för dem att bli någon så att säga. För bara lägga in också att det märker, alltså det här är ju, det är väldigt jobbigt att vara i en situation där man känner sig misslyckad så att säga. Mm. Så är det pojkar då som känner sig misslyckade i skolan, och enligt de normerna som finns i skolan, att de här normerna, så ska du klara av skolan. Men då är du misslyckad för att du klarar inte skolan. Då är det jobbigt att vara, då byter man gärna normsystem. Man skapar ett annat normsystem.
För du är en loser där i skolan.
Ja, i skolan är en loser. Men och då säger många det så här, men, och då är du väldigt lätt. Du startar inte med kriminalitet av dig själv. Men är du i en miljö där det finns vuxna kriminella, då är det väldigt lätt att du blir på en pojke upplockad bland dem så att säga. Och helt plötsligt säger de då att i den kriminella miljön, enligt de normerna, så bör du kunna lite mera gatans lag och så vidare. Och då blir du helt plötsligt kompetent så att säga. Så det är ju liksom kanske det ett av de tydligaste liksom delarna på att hur man byter då ett normsystem. Jag känner mig misslyckad, men då går jag över till detta här. Normsystemet, och så ökar man i status själv och så vidare. Du kan börja få vänner där. Och så.
Det är ju väldigt intressant. Ju. Mm. Också ganska logiskt. Mm.
Ja, och det märker man ju också det att få pojkar, det gäller ju också att vissa pojkar som går in kanske mera vissa kriminalitet eller säga rasistiska grupper och så vidare. För att få de pojkarna att sluta med det här, det är jättesvårt om de inte har andra vänner att gå över till som inte har det här då, så att säga. Så att det visar ju att många pojkar gör det för att få liksom vänner. Och det är det som jag har märkt också när jag har varit i skolor som har en tydlig pluggkultur bland pojkar. Som jag tycker är intressant är ju det att de har berättat det, att de här pojkarna har visat en... Så att det finns pojkar där som har visat en tydlig antipluggkultur eller tydligt liksom som avståndstagare från studierna på andra skolor. Och då har de varit häftiga och coola, haft mycket vänner så att säga. De har blivit dominerande så att säga. Men om det finns, men på den nya skolan då, så berättar de här pojkarna att de har förlorat massa, alltså pojkarna som visar ett avståndstagande från skolan, de säger att de har tappat massa vänner och så på den här skolan. Och det märker man också att helt plötsligt, och de pojkarna som är på den här skolan som lämnar de här och går in i andra grupper som studerar hårdare, som är mer studieambitiös, som säger att men här kan jag gå över, här har jag andra vänner så att säga, och då kan man lämna de mer destruktiva grupperna. Så jag tycker det är intressant hur de pratar om att det är lättare att lämna destruktiva grupper för att det finns andra normer här, och här finns det pojkar som visar en studieambitiös.
Just det. Ja.
Och det visar ju då hur viktigt det är för pojkar att bli socialt accepterade och omtyckta så att säga. Ja.
Och det här med, du pratar ju om det här med just pojkarnas hierarkiska värld. Att det är mycket hierarki och status inom grupper av pojkar.
Ja, det är väldigt tydliga hierarkier bland pojkarna, och det är ju också tanken då att säga att den som har hög status, det är den som får allt så att säga.
Det är den
som är populär bland tjejerna och så vidare, och den som får status och så vidare. Det finns inget tanke där att spelar man, om vi tar fotboll som ett exempel bara, så den som är bäst, den får ha bollen mest. Det finns ingen tanke där att alla ska ha bollen lika mycket.
Då tycker alla andra pojkar är lugnt.
Ja, det är så, men man accepterar det så, ska jag ha bollen lika mycket som han, men då får jag kämpa på att bli dominerande, på att bli bäst så att säga. Det finns ingen tanke där att det ska fördelas lika på det sättet.
Men är det skillnad från flickor?
Ja, man ser ju oftare där att om man generaliserar forskning så att säga, det gäller ju inte alla flickor, inte alla pojkar, men generaliserar så ser flickor det oftare så att utfallet ska vara lika. Så att säga att man ska få ha bollen lika mycket eller så. Man ska få medans pojkarna menar att utgångspunkten ska vara lika. Och sen är det då vissa som kan göra som får. Sen är det att vissa får mer då. Men då får han mer för att han var bättre. Mm. Så att säga. Man diskuterar väl det lite att pojkar och flickor kanske har olika typer av vänskap så att säga. Flickor, när man lämnar in enkäter och så vidare på dem, så är det är fler flickor som säger att de vill ha färre vänner men väldigt djup vänskap.
Mm.
Pojkar vill hellre ha många vänner istället men en så att säga grundare vänskap. De vill inte ha lika, i alla fall vad de säger så. Och är det då att är du en två bland flickor eller tre flickor, då kanske för att ha kvar den här vänskapen, då kan det vara viktigare att de får lika mycket. Allihop, så inte en annan får för mycket så att säga.
Mm.
Men är du en pojkgrupp på 6-7 stycken, då går det liksom inte att sitta, men ska du ha så här mycket? Då är det någon som måste bestämma för den här gruppen ska fungera, vart man ska gå och sådana. Så då går det inte att sitta och diskutera fram det, utan det är någon som måste bestämma. Så där finns en teori, en tanke då, att på sättet då man umgås på, så för att pojkar ska kunna umgås i de här stora grupperna då, så att säga, så måste det vara någon som bestämmer, för det blir inte
för en ledare för gruppen.
Ja, det blir en ledare, för det går inte att sitta och dela lika på en 7-8 personer, utan blir en ledare så att säga det. Mm. Så det är den teorin som, eller det är en teorin som finns där, pojkar och flickor umgås på annat sätt, och då skapas det andra norm på grund av hur stora grupperna är så att säga.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vilket är rätt så intressant.
Ja, verkligen.
Ja, och det visar att man säger att flickor umgås oftast så att säga ansikte mot ansikte. Så att säga att man sitter och pratar med varandra. Pojkar umgås mer axel mot axel. Mm. Men mer att man gör saker tillsammans, man spelar datorspel eller och så vidare. Det man själv säger. Och då är det olika. Så att säga, de här olika vänskapsbanden utvecklar olika förmågor.
Ja, för och samtidigt, om det är en blandad grupp. Mm. Så om man vill ha en ledare för den gruppen då, så förväntas det vara en pojke då? Så.
Ja, det är ju många män som säger det. Framförallt de män som upplever då att de kanske inte vill ha en ledarroll. Att då ses de som konstiga. Så att säga, många män upplever det. Att de nästan tvingas in i en ledarroll.
Men är du vuxna nu eller?
Ja, förlåt, nu pratar jag vuxna. Ja. Jag har inte hört det riktigt så bland. Nej, så att säga, det är inte bland pojkar, men bland vuxna så att säga. Så att män då som känner att de förväntas att de ska gå fram och ta ledarrollen. Och se sådana
men det borde väl vara också samma mönster just i barngrupp, när blandat pojkar och flickor?
Ja, det brukar det, men jag vågar inte riktigt svara på det så. Framförallt inte i givetvis så pojkar, det blir ju så att det blir en sån här normalisering att pojkar ska ta för sig så att säga. Så att det blir så att de lär sig de delarna så att säga. Och det märker jag ju också liksom att generellt sett så har pojkar tar det mera för givet att de kan förändra rummet och göra mera som de vill. Och, flickorna kan bli mer så att säga att de de upplever inte lika givet att de ska, kan man vara med och forma rummet på det sättet. Så
de har ju andra typer av konflikter också med pojkar.
Ja, men alltså ser man, alltså om man generaliserar lite där, man säger att som jag sa, pojkarna hälsar tuffare på varandra så att säga, hej, en idiot, sådana saker. Och då lär de sig bli tuffa, men de har svårare att visa sig sårbara och sådana saker och så vidare. Flickorna, nu är det ju inte alla flickor så att säga, men givetvis, men som inåt min forskning och så vidare, så när de hälsar på varandra så är det ju oftare då som säger att de kramar varandra, de ger varandra komplimanger, vad snygg jacka du har eller vad fin du är i håret och så vidare. Och när man märker, för att bli socialt accepterad bland flickorna så att säga, då ska du gärna, i alla fall enligt min forskning och andra studier också, visar att då ska du gärna prata negativt om dig själv. Ska du säga, men vad feta lår jag har, eller jag brydde mig inte om kläderna. Och då ska kompisen säga, nej men du är jättefin som det är och så och så vidare. Det är den ritualen som finns där. De flickorna som istället säger då, jag är fin som jag är, eller jag duger som, och så vidare. Det kan bli mera som, vem fan tror hon att hon
ja,
är?
Precis.
Så att säga. Så det finns en social kostnad då för flickor att framhäva sig själva. De upplever och växer upp, alltså, så när man, därför finns ju en tanke när man kommer upp liksom, när de blir äldre, att men flickor, ni måste ta för er mer, eller unga kvinnor måste ta för er mer. Men de har vuxit upp i ett samhälle där kvinnor som tar för sig, det blir en social kostnad för dem, att de inte bemöts på samma positiva sätt och så. Och det så där, att det visar ju då att du utvecklar liksom olika normer eller olika förmågor, så att säga. Ja.
Och det där mönstret syns ju i sociala medier också, just exakt de, att flickor, tjejer kan ge den viss typ av kommentar till varandra. Så. Det återspeglas ju där.
Precis, ja.
Du har ju nämnt det några gånger, det här med antipluggkultur och ansträngningskultur. För det är ju de också du tittar på, skillnaderna.
Ja.
Kan du beskriva lite grann vad en antipluggkultur är i en klass?
Antipluggkultur kommer ju egentligen från, alltså, en pojke som känner sig misslyckad i skolan. Skapar då gärna normer som du tror att ska man vara en riktig kille eller häftig och sådana saker, då ska man ta avstånd från skolan. För i de normerna så är han lyckad då, så att säga. Men det utgår ju inte från att han är häftig och cool, utan pratar med honom. Så vill man förändra det, så måste det vara att gå ut från varför mår du dåligt i skolan och så vidare. Men grunden är där, så han skapar ju normer på att han ska ta avstånd från skolan. Och blir de här normerna då dominerande, då skapas en antipluggkultur.
Hela klassen.
Om majoriteten av pojkarna börjar då ta avstånd från skolan, och man retar de pojkarna som är studieambitiösa, så att säga. Det vill säga, man visar kanske inte sin identitet genom vad man själv gör, utan man visar sin identitet vad man tar avstånd ifrån. Och då,
blir det hög status.
Och då blir det status att säga att man tar avstånd från de som studerar. Då är de mesigar, då är de töntar som studerar. Och enligt de antipluggkulturnormerna då, så är man då häftig. Och det går in på då, så att säga, är man en riktig man, liksom, då jobbar man med kroppen. Då håller man inte på med de här teoretiska löjliga ämnena. Då blir det feminint, så att säga, att göra det. Så inom en antipluggkultur så ska man ta avstånd från studierna. Som pojke. Inom en ingen ansträngningskultur, då får man gärna ha bra betyg, så att säga. Men man får inte visa att man anstränger sig för att få de här betygen då, så att säga.
Både killar och tjejer, eller är
det... Nej, framförallt pojkar. Framförallt pojkar, att du får inte visa, så att säga. Och vissa killar klarar av det, för att de kan få hjälp hemma liksom, och sådana saker. Men de flesta pojkar klarar inte av att visa ett avståndstagare från studierna i skolan och sen plugga kapp hemma. Det går liksom inte. Framförallt inte ju äldre åldrarna kommer upp, i svårare det blir, så kommer de efter, så att säga.
Men hur funkar det då? Antipluggkultur kan man ju lätt förstå, men ansträngningskultur, att man, om vi hade gått i en klass Men då får man inte visa att man pluggar. Man ska vara lite så här, jag kunde provet.
Mm. Jag gissar ju på något sätt att det kommer ifrån att på den senaste decennien så ser det som en feminin del att studera. Så är man en person som studerar, så ses det som feminin, så att säga. Men du får gärna vara duktig, så att säga, om du bara är duktig. Alltså du är om talang. Vissa kallar ju det här att pojkar har en talangkultur, så att säga. Så är du duktig, så får du bara vara av talang. Lite som att pojkar, exempel på de skolorna jag följt, så pojkarna skall gärna se väldigt bra ut i håret och så vidare. Men de får inte visa att de lägger ner tid på det.
Nej.
Liksom, ja, de får gärna se bra ut, men de får inte lägga ner tid på det, så att säga.
Är det då, liksom, att visa svaghet? Då,
ja, på något sätt att man visar sig att, ja, på något sätt sånt, att man tappar status. Så det är lite samma sak här, liksom, att som det ses kanske som feminint att bry sig, att vara för av fåfäng och så vidare. Du får gärna se bra ut, men du får inte visa dig fåfäng. Du får gärna vara duktig i skolan, men du får inte visa dig ambitiös, så att säga.
Mm-hmm.
Så det verkar vara någonting där. Och detta då är inom en ingen ansträngningskultur då. Inom en pluggkultur, så att säga, då får gärna pojkarna visa att de studerar hårt och sådana saker. Så det visar ju som att säga att vad som ses som manligt eller som feminint och maskulint är föränderligt.
Ja, det är din poäng egentligen.
Ja, hela poängen där, som att det visar liksom att det förändras. Så jobbar exempelvis lärarna liksom för att skapa en pluggkultur, så kan man förändra de här normerna, så att säga. Men där jag tror på även flickorna, har man ju märkt i vissa, som exempelvis skolor då, men ingen ansträngningskultur, att Där är det liksom så att det är mycket högre status att vara duktig i ett ämne bara genom talang, så att säga. Man är bra, man blir inte bra, utan du är bra. Mm. Och då, jag tycker nästan det kan bli lustiga diskussioner att pojkarna som är väldigt duktiga i skolan, de lägger ofta ner väldigt mycket tid på att tala om hur lite de pluggar, så att säga. Så det är nästan lite god. Men det blir också här att inte alla skolor, med ingen anslutningskultur, men i vissa skolor så visar det också hur det påverkar flickorna. Så att säga att man intervjuat flickor och så säger flickorna, men jag är inte smart. Och då säger personen som intervjuar, men kände du att du inte är intelligent och har ju högsta betyg i nästan alla ämnen och förra provet hade du full på. Ja, men det är bara för att jag pluggar så mycket. Så det finns liksom en norm där, så bland pojkarna behöver du plugga så är du inte smart. Och då tas det över liksom av, i vissa skolor så har det tagits över då av flickorna, så att säga. Men kikar man på en skola med en pluggkultur, då finns det ingen tjej eller kille som säger att de inte är smarta för att de behöver plugga, utan utan du blir smart genom att plugga, så att säga.
Aha, det är normen.
Ja, så att normen visar, så det visar liksom hur, så att säga, individen påverkas av den sociala miljö man är inom. Mm. Så att säga. Och det är samma så att säga, flickor missgynnas av en ingen ansträngningskultur också. Och flickor missgynnas också av en antipluggkultur. Jag vill säga att de stör sig i skolan. För pojkarna ska ju då ta avstånd från studier. Då kan de reta pojkarna då. Eller även då flickorna liksom, som visar sig ambitiösa.
Det är destruktivt.
Ja, så att när jag intervjuar flickorna där det finns en dominerande pluggkultur bland pojkarna, då ser ju flickorna att de trivs väldigt mycket mer inom en skola med en pluggkultur. Och det finns ju en variation bland flickorna, så att säga. Vissa flickor tar ju för sig väldigt mycket. Det var några tjejer som jag intervjuade som beskrev sig själva. Vissa har så att säga scenskräck, precis tvärtom, vi tycker om att synas och så. Men det var också flickor, andra grupper av flickor som sa att vi är mer tillbakadragna, vi är mer blyga och så. Och framförallt flickorna som är lite blyga säger liksom att vi trivs väldigt mycket bättre på en skola med en pluggkultur bland pojkarna. För då blir vi inte retade, så att säga. Om vi, liksom, när jag räcker upp min hand för lärarna och sådana saker, då blir jag inte retad på när det inte får kommentarer. Så de flickorna säger att det är mycket lätt att göra sin röst hörd på den här skolan.
Ja, det är win-win.
Så jag vill ta upp det här, även om min bok är en fokus på pojkarna, så att säga. Så det är inga förslag jag lägger fram där utan att tänka på flickorna. Och jag har ju intervjuat lika många flickor som pojkar på de här skolorna, då, så att säga. Så flickorna ser själva att de trivs bättre, så att säga. Så att det här är någonting som jag känner gynnar båda.
Men om jag bara, en liten detaljfråga där. Ja, om man har en sån pluggkultur. Det där med attraktion, det blir inte då tjejerna tycker om att det är lite, om inte killarna tar för sig?
Där attraktionen finns fortfarande kvar, att det är fortfarande pojkarna som är mer dominerande.
Alltså,
som hörs och syns mest. Det är fortfarande de som är mest attraktiva. Så att jag skulle vilja säga att där finns ju någonting motsägelsefullt. Jag kan ju säga så här, att för en pojke att bli duktig i skolan, som jag lägger fram där, om jag ska vara riktigt ärlig, så kan det gå i stick i stäv med att du blir mindre populär som pojkvän, så att säga. Alltså det är ju, det är inte alla, om vi säger så här, det är inte alla de pojkarna som tar för sig som blir populära, men bland de pojkarna som flickorna beskriver som populära och sådana saker, och de som jag märker att flickorna går och pratar mest kring och sådana saker, det är de som hörs mest, så att säga.
Ja.
Så de hörs mest, det som utmärker dem är att de hörs mycket, tar för sig mycket. På just den här skolan så har de märkeskläder och klär sig så, och är duktiga på sport, så att säga.
Det är inte alltid det lirar med att man är duktig i skolan.
Nej, så är det inte. Så att det är. Och det har man ju märkt också, de på vissa skolor som har en antipluggkultur, men det fortfarande finns pojkar som är duktiga i skolan, men ändå populära, så att säga.
Oj.
Vad man har kikat på dem är att de är väldigt duktiga på idrott eller ser bra ut. Flickorna anser att de ser bra ut, det är inte forskaren själv som ser, utan flickorna ser. Så att, och det här är ju någonting man får tänka också på, att, och det här är någonting som man har märkt både på i skolan men senare, att är du en kille som visar att du har ett maskulint kapital, alltså visar att du är duktig på det som traditionellt visar sig som attraktivt, att du kan vara dominant och duktig på sport och sådana saker, då har du lättare att göra könsöverskridande handlingar, så att säga. Så att en kille som gör, så det kan vara samma handling så att säga, men en kille som inte ses liksom som väldigt maskulin så att säga, han blir retad för en handling, men en kille som har visat sin maskulin, om han gör samma handling, då är det okej. Okay, så det kan man, så tycker man liksom, så det kan vara vissa bland man säger, men jag tycker det är helt okej att jag vet inte om Beckham är ett bra exempel liksom, så där, att han visar sig mera fåfäng och mer om, alltså mera feminina handlingar som, men den tittar med Beckham är populär. Ja, men han har bevis, han är duktig på sport, han är rik och framgångsrik och varit lagkapten, ledarroll och sådana saker. Så det har man märkt även på arbets, inte bara bland pojkar utan även män, alltså män och pojkar som har visat att de är maskulina. Senare då, när de har gjort det, då kan de göra mera könsöverskridande handlingar utan att tappa i status.
Mm.
Så att säga, så kommer man in och märker att men de där killarna kan göra könsöverskridande handlingar utan att tappa i status. Men då måste man kika på, men har de bevisat sitt maskulina kapital tidigare då, så att säga.
Det är intressant.
Ja, det är väldigt intressant. Ja.
Och, men det här med, och då säger jag så här, om jag skulle vara förälder och sätta mitt barn i en skola, då känns det som att jag gäller bara att hålla tummarna för att de hamnar i en klass med en pluggkultur. Lite så.
Ja, jag hamnar i klassen. Sen är det ju så att man märker att det är inte, som jag upplevde, det är inte bara en slump att det har blivit en pluggkultur. Så att säga, på de här skolan, för liksom, lärarna har ju jobbat för det. Också så här, så att jag själv har ju en son så att säga, och jag hoppas ju verkligen att han har kommit på
plan.
Han är 7 år.
Ja, men du ser, ja, precis. Men om vi börjar med, vi kan börja med som förälder, ska man övergå till lärare sen, men vad kan man göra som förälder om man har barn just ur det här perspektivet?
Ja, vad man har märkt som förälder, får man om man ser på forskningen så att säga, någonting spridigt, så är det ju framförallt papporna är jätteviktiga här. Alltså att papporna visar en aktiv roll, så att säga. Det vill säga att papporna, som jag då pratar om, att de visar en breddad repertoar. Alltså dels så har de ramar, men också kramar. Så att säga, visar omsorg så fullt och så vidare.
Det, men varför, är de viktigare än mammorna på något vis då? Eller?
Det verkar så.
Just när det gäller rent, för pojkar?
Just eller? När det gäller pojkar. Och hur de klarar sig i skolan och hur de att skapa bra sociala relationer, så verkar det som att papporna verkar vara viktigare. Så sätt att de har en god manlig förebild så att säga.
Så det handlar om förebild, så skulle kunna, om inte pappan finns.
Ja, inte pappan finns, så är det andra då. Men den tydligaste forskning som har gjort det då, pappa, alltså exempelvis de pojkarna som växer upp med en pappa som är bara väldigt aggressiv och sådana saker. De, alltså har en pappa som är väldigt aggressiv och så, de pojkarna klarar sig sämre än de pojkarna som inte har en pappa alls. Så att säga.
Ja, det blir en destruktiv.
Ingen pappa är bättre än en dålig pappa, men en bra pappa är bäst så att säga. Så det, det finns faktiskt forskning från USA som om man får hårdra det därifrån, att som har haft, de har visat att pojkar som har vuxit upp med som har vuxit upp med en bra pappa, men där ändå pappan har dött när pojken var i låg ålder, de pojkarna klarar sig bättre än de pojkarna som växer upp med en dålig pappa så att säga, för då har den pappan visat en förebild så att säga, hur man kan vara, så att de har dragit, så det är en forskare som har dragit slutsatsen att en bra död pappa är bättre än en dålig levande. Det låter lite hemskt att säga så att säga, men det visar någonting hur viktiga papporna är så att säga. Att de är inte så där. Ja, så där kan man säga, så att så det handlar väl mer om det, alltså att så man ska inte hålla att inte mammorna betyder någonting. De betyder ju jättemycket, men nu tar vi statistik liksom så här, vad man har sett psykologiska undersökningar där, men så att det handlar väl mer om att jag skulle se ge dem en breddad repertoar.
Att förebilden kan lära.
Att förebilden kan lära, alltså dels att inte bara ge pojken att nu ska jag vara tuff och hård så att säga, men även tala om att så att säga, känner de sig misslyckade i skolan, då är det bra att kunna de får prata om detta, så att de inte bara flyr problemet som många pojkar gör då, som har en snävare bild, eller att de blir aggressiva, som att skapa en miljö där de känner att de kan fråga om hjälp är väl kanske viktigast det där.
Men jag tänkte på det där med att be om hjälp. Det är någonting som ligger i dessa generationer tillbaka. Man tänker sig alla män som är så 70 plus, det är väl ingen som ber om hjälp där.
Nej.
Eller hur? Det kanske har förändrats och det är på bättringsväg.
Ja, det är därför man... Ja, det har man ju med. Alltså, om de som gör generationsstudier, om man kikar på dem, så är det ju att män är nu bättre på att prata om känslor.
Mm.
Men de säger samtidigt, ska det här inte överdrivas, det resultatet. Alltså när de gjort män i 30-årsåldern är bättre på detta än män i 70-årsåldern. Men, de säger samtidigt att de är bättre än män i 70-årsåldern. Det ser inte att det är bra, så att säga. Generellt, vissa män är jätteduktiga på det, så att säga. Men man ska inte överdriva det.
Men som grupp.
Ser de det som grupp, så säger jag.
Men, och då den kanske... Spännande fråga.
Förlåt, jag skulle också lägga in det som jag tycker också ett väldigt tydligt tecken på en förändring är att pojkarna, jag har ju framförallt intervjuat pojkar på högstadiet, och egentligen alla pojkarna säger där, ja men vi har känslor, men vi får inte visa dem. Det är inte lika accepterat för oss. Eller liksom så här, som en kille säger, även om man är tjej, även om man inte är tjej, så betyder det att man inte har känslor, så att säga. Så pojkarna är väldigt tydliga med att de har känslor, med att de mår dåligt, men att de inte får visa det. Men just det här att de uttrycker att de har känslor, det visar, tycker jag, för en förskjutning. Att de faktiskt kan prata om det, så att säga.
Och att de inte får visa det på grund av förväntningar.
Ja, på grund av förväntningar. Så att det visar ändå att hur medvetna de är på att du måste spela en kille för att bli socialt accepterad. Så de visar vilken sida de lägger fram sig själv. Jag skulle gissa alltså, att skulle de gjort den här studien för någon generation sen, skulle ingen säga, men jag är kille, jag har inte känslor. Men nu säger de det i alla fall, men talar då om samtidigt då att de inte kan visa det, så att säga. Så det tycker jag tyder på en viss förskjutning där. Så,
Och när det kommer då till liksom pedagoger och lärare som ändå kan jobba med det här, för du har ju sett skillnaden, vad kan man göra som lärare?
Ja, dels, om man sammanfattar, dels så är det ju det här med skojbråk som jag tog upp, det säga att inte reproducera då att pojkar ska vara tuffa och tåliga, utan hellre försöka skapa en miljö och utgå från, hej, mår du dåligt? Alltså att pojkar, utgår från att pojkar vill bli omtyckta, och mår de dåligt så ska de få visa det. Men också det, så att säga, att någonting som utmärker skolan med en pluggkultur är att det finns en väldigt hög lärarnärhet, så att säga. Även pratar man med flickorna och pojkarna på skolan, så frågar jag, finns det mycket kränkningar här? Säger de, nej, men det finns lärare överallt, så det finns inga kränkningar. Så att det som jag först ser är att det finns, är ju att när jag säger att de här killarna som tar liksom avstånd från studierna, om de är stora och tuffa, då kan de bli de dominerande. Men finns det lärare där, då hindrar de att de blir dominerade. Och då finns det möjlighet för andra normer att komma upp. Och det är lite det här jag ser. Och sen när jag intervjuar flickorna och pojkarna, så hänvisar de till, nej, men det är så mycket lärare här så det kommer inte upp. Så det är spännande att de också hänvisar till att det är mycket lärare här som gör att andra normer kan komma upp. Att jag kan visa, pojkarna säger då, att det kan skapas andra normer då, att jag visar min studieambitiös. Sen har skolorna, som jag också varit på, att de pratar studieteknik mycket. Det vill säga att de kan ställa enklare frågor, som att studerar du bättre på förmiddagen eller eftermiddagen. Ser de då, jag studerar sämre på eftermiddagen, men då får man diskutera, sover du tillräckligt eller vad har du för mat och så. Det är samma sak, har de prov så samlar de klassen efter provet och pratar om hur har ni studerat inför det här provet. Då börjar pojkarna tänka på, men hur studerar jag, hur gör jag, så kan de få tips från läraren. Bland annat så, när jag var där, så skulle, om de har liksom mera fria arbeten, om de ska göra mera fritt arbete om vatten, hur man renar det, som man kan dricka och så. Ja, men då måste de göra upp en plan, så de ska följa schema själv, så här ska jag studera med detta. Och det sa ju pojkarna själva, det tog väldigt lång tid i sjuan. Men sen när jag var där i nian och följde de här klasserna, då gjorde de det på någon minut. Och de får inte börja studera för de har visat läraren som de har hur de ska studera. Och då har de också hjälpt dem då liksom att lära dem hur de ska lägga upp sina studier, så att säga. Och det blir också så att studerar mycket studieteknik, så får ju också pojkarna tanken att man blir bra. Elever som resonerar att man är bra, antingen är man bra eller inte, får de dem en uppgift som de inte kan, men det här är jag inte bra på, det kan jag inte, då struntar de i uppgiften. Men elever som resonerar att man blir bra, får de en uppgift som de inte kan, men det här blir jag bra på, det kan jag då senare, så att säga. Så de har nog märkt att det finns en skillnad med de här, och de har nog märkt att pojkar resonerar så ofta att man är bra eller inte på högstadiet i Sverige, har gjort en catch-up, så att De gör det så ofta, så att det här är en del då som man menar att bidra till att de presterar sämre än flickor. För flickor resonerar oftare att man blir bra.
Just det.
Så att få pojkar resonerar att man blir bra är någonting som gynnar pojkarna väldigt mycket. Men skapar det också mer positiv kultur för flickorna. Och det är när jag har pratat med lärare som jobbar med de pojkarna som har det absolut svåra, så att säga. Och om de gör något specialprojekt med dem och så här, då säger de att bland det första man får starta det är att man får prata med dem, men ni kan bli bra, så att säga. De måste odla den tanken, så att säga. De säger, men jag kan inte, men du kan inte det här ännu. Så att säga. Och där har jag också märkt lite spännande är då att, så dels så gör jag mig själv, men också det här att skolan behöver bli mera, ja, om man förlåt, om vi går till det här som man är bra, blir bra. Ja. Exempelvis, det kommer ju från forskning på förskolan. Alltså kommer ett barn att lämna fram en teckning på ett hus och så säger förskolläraren att men vad bra du är på att rita hus. Men på andra förskolor säger man vad bra du har blivit på att rita hus och pratar väldigt mycket om att man blir bra.
Som en förälder kan på.
Ja, precis, som föräldrar som pratar väldigt mycket om att du blir bra. Då har man då, när man har undersökt de här barnen sen då i ettan, tvåan och fyran, så märker man då att de som har gått i en miljö där man pratar väldigt mycket om att du blir bra genom ansträngning, de klarar sig bättre än de som är bra. Det är grund, de undersökningarna är grunden till det här, så att säga. Men har man då även märkt på högstadiet i Sverige. Men bara återkomma till de här pojkarna då som resonerat, som har det allra svårast. Dels så behöver man göra skolan mycket begriplig för dem. Och dels då att bryta ner uppgifterna så de blir förståeliga för dem. Dels som jag sa det här att de har svårare med språket och mognadsmässigt och så. Då måste man bryta ner uppgifterna. Men vad jag också märkt, jag följde, men det är det jag ska säga, det är inte ett jättematerial jag har, men jag följde en grupp där man har tagit ut de 12 eleverna som hade 10-12 elever som hade absolut svårast. Vad som var intressant där var, men då hade de ju brytit ut det liksom, där man, som att nu skulle du göra det här steget, sen nästa steg, sen nästa steg. Och då blir det väldigt tydligt deras framsteg, så att säga. Och när de då pratade om andra, då kände de, då märkte man axlarna gick ner liksom så här, och de pratade mera mörkare röst och så. Så när jag jämförde sig med andra så såg de sig sämre. Men när de kunde jämföra sig med sig själv och vi pratade om det här schemat och de hade de skulle gå framåt, så att säga. Då pratade de mera positivt och säga, men här var jag för 2 månader sedan, nu är jag här. Så att få liksom de här eleverna att jämföra sig med sig själv, det i alla fall på den studien som hade, är det någonting som skapar motivation, så att säga. Mm. Och det är lättare om man bryter ner de här uppgifterna. Och det har jag även sett, pratat med lärare som har fått positiva väldigt mycket i som sådana projekt, andra i Norge också, sådana saker, de säger att de har brutit ner uppgifterna väldigt tydligt, de får kryssa i att nu går jag framåt, så att säga. Det skapar en högre motivation, så att säga. Så det är spännande. Och det här är ju också någonting, så att det här som vissa skolor har gjort som ett lite mindre projekt för de som har det allra svårast, på de skolorna, eller den skolan som har varit på längst och som har en tydlig pluggkultur, det gjorde de ju för alla eleverna, så att säga, att bröt ner uppgifterna i olika steg, så att säga. Och det här är någonting då som jag menar före då till att pojkarna närmade flickorna till då i betyg, så att säga. Så är det också en del. Och så att säga, den här skolan har ju också, så att säga, kontrollfunktioner. Så att säga att när de gjorde schema så gick de och pratade med lär en gång i veckan. Så 3-4 minuter bara, så fick de prata med sin klassföreståndare och fråga klassföreståndaren, hur går det liksom med studien? Du följer den här planen, eller du hade lite problem med franskan, hur går det med den? Eller så och så vidare. Och det sa ju eleverna, vi förstår att det här är kontrollfunktionen, så att säga. Men både tjejerna och killarna sa att det här var, de tyckte det var jättepositivt, för då blev de sedda av läraren, så att säga. Men det är också sett då för skolan, att som på samma sätt man säger då att det är jättebra med engagemang från pojkarna, behöver engagemang hemma liksom. Men det här är också som ett sätt för att hålla pojkarna, att hjälpa dem, styra dem, så att säga. Och de är lite mindre omogna, men då får de hjälp med styrning, att de följer studierna. Och nu ska man säga att det här med hög lärarnärhet, så att säga, och prata studieteknik och tydligare uppgifter så att skolan blir begriplig för pojken, och det här med att, som säger, kontrollfunktioner och så, det gör ju inte pojkarna mindre självständiga, så att säga. Utan det här är ju någonting som lär pojkarna att ta ansvar för studierna. Man kan inte ha för givet att pojkarna kan liksom ta ansvar för studierna, utan de här lär ju pojkarna att ta ansvar för studierna.
Mm.
Alltså att de lär sig studieteknik, de lär sig lägga upp hur man studerar. Och det är ju någonting som pojkarna också säger i sina intervjuer med mig. Alltså de tyckte det här var jättesvårt i början. Men de säger själva att vi har lärt oss ta ansvar. När vi gör liksom. På den här skolan så har vi lärt oss ta ansvar. Och det är någonting vi har nytta av i framtiden. Så jag menar att de här pojkarna blir mer självständiga. Genom att man hjälper dem och visar hur man blir blir självständig så att säga.
Någonting bara som vi inte har nämnt just det där, men för du var inne på högstadie, men hur långt ner liksom kan det gälla, hur långt ner åldrarna för barn kring det här med roller i skolan, pojkar, flickor, så kan man påverka tidigare?
Ja, alltså som man har märkt då, liksom så här, vad man egentligen ska säga är att har de inte fått det innan på högstadiet så går det att skapa på högstadiet också. Men liksom, ju tidigare man får det här, desto mer gynnas man av det. Det finns ju vissa barnpsykologer som går ut så här, som pratar det med att har inte pojk, alltså att det är nästan för sent för pojkarna på högstadiet, för att om de pojkarna som har problem, att de är väldigt utåt, när de får svårigheter så blir de väldigt utåtagerande eller flyr problemen, så är att man måste börja mycket lägre åldrarna så pojkarna får ett språk och kan hantera de här situationerna på ett mer produktivt sätt. Så det handlar ju mer om, enligt den forskningen, att ju tidigare man gör det här, desto mer gynnas pojkarna av det, så att säga. Mm. Och flickorna verkar möta en bättre pojka då i skolvalet. Mm. Så det här är ju någonting som man säger då, att dels ge pojkarna ett språk och visa en mera breddad repertoar för pojkarna, men också det här med att läsa för dem tidigt. Och jag som förälder då, läs för pojkarna. Mm. Alltså utveckla deras språk och så att säga. Så att ju tidigare man gör det här, desto snabbare kan de utveckla de här förmågorna. Så. Mm.
Ja, samtidigt så är det väl tonåren också som kanske könsmognad och den typen blir starkare.
Ja.
Det kan ju påverka också identitetssökandet. Ja. Liksom. Vi ska runda av, men är det någonting du, någon pusselbit sådär som du inte har nämnt för att förstå helheten? Vart inne på mycket?
Ja, nej, vi vill ha väl egentligen fått in kärnpunkterna så att säga. Sen går det att gå in djupare på varje liten bit så att säga. Men
får man läsa boken?
Ja, precis. Mm. Får man läsa boken, ja.
Har du någon rekommendation till den som lyssnar kring liksom det här ämnet?
Ja, alltså min rekommendation är väl på något sätt att utgå från en... Det som jag vill med boken och dra upp det är att för att få förändring så måste man utgå från en förståelse. Och då menar man en förståelse varför pojkar agerar som de gör. Alltså inte hela tiden tänka att den killen gör det för att han vill vara tuff och häftig så att säga. När jag har pratat med pojkarna så är det något helt annat. Så vart öppen för det att pojkar vill bli omtyckta och mår de dåligt, och pojkar kan må dåligt så att säga. Och då är det viktigt att utgå från en förståelse att de mår dåligt. Det är därifrån man kan skapa en förändring. Så att det handlar mycket om att skapa en förståelse varför pojkar agerar som de gör. Och det är det som jag egentligen liksom är grunden i boken. Så att säga, försöka skapa en högre förståelse varför pojkar agerar som de gör. Och utifrån det kan man då skapa förändring.
Intressant. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga.
Ja, alltså det lättaste är väl att gå in på Högskolan i Borås, alltså hb.se, och söka på Fredrik Zimmermann där. Då får man fram min e-mailadress och så vidare.
Ja. Tack för att du var med i programmet.
Ja, tack så hemskt mycket. Intressant samtal. Tack.